hård snön. Jag gjorde mycket vatten i bäcken, så där såg det hoppar och far. Jag gjorde fullt med svalor som flyger och myggor som svalorna tar. Jag gjorde över nya på dritten och små fågelbon här och där. Jag gjorde himlen vacker om kvällen, för jag gjorde den alldeles skär. Smultron det gör jag åt barna, för det tycker jag de kan få. Och andra små roliga saker som passar när barna är små. Och jag gör så roliga ställen där barna kan springa omkring. Då blir barna fulla med sommar och bena blir fulla med spring.
Lyssnar på Radio Regeringen. Nordisk nationalsocialistisk mysradio. Nordisk nationalsocialistisk mysradio.
Ja, då ska ni vara varmt välkomna, väldigt, väldigt varmt.
Väldigt varmt.
till Radio Regeringen i kväll. Det är fredag den 25 maj och sommaren är här på riktigt.
Ja.
Mm. Ikväll så ska vi prata väldigt mycket, i stort sett utslutande, om hormoner.
Ja.
Och då pratar vi inte om... helt och hållet om det här att hormoner som gör pojkar tokiga flickor eller flickor tokiga pojkar, utan med de här yttre hormonerna som vi blir så extremt påverkade av i dagens samhälle.
De här skadliga preventivmedel som alla kvinnor uppmuntras att ta från tidig ålder.
Oh ja.
Faktiskt.
Mm. Vi kommer att ha med oss två väldigt intressanta gäster idag, både Anneli Öberg och Paulina Forslund.
Och för er som inte vet det, så är Anneli Öberg då Per Öbergs fru.
Ja, men jag gillar inte att presentera folk som fru till det. För att
ja,
de fast är så man... kunniga så att de
ja,
borde,
självklart,
borde
men,
ha en egen
heter
plats.
Man Öberg, då får man lite grann skylla sig själv. Faktiskt.
Ja. Nej, Anneli är extremt duktig på det här med... hormoner och sådana grejer. Och har en hel del erfarenhet av det också.
Mm.
Och Paulina, hon är väldigt duktig på att skaffa barn. Och kan
ja,
dela om det
bra
här.
På att skippa preventivmedel.
Ja.
Ja.
Så det här kommer bli jättekul. Ja. Självklart får chatten vara med och ställa frågor.
Definitivt.
Mm.
Får, de ska vara med.
Klart de ska vara med.
Som vanligt.
Mm.
Mm.
Vi har sett fram emot det här programmet ganska länge
ja,
nu.
Och vi kanske ska säga det, att vi ber så tusen gånger om ursäkt för att det inte blev någonting förra veckan. Men det var helt kaos med datorer och skit, helt enkelt.
Jag kan faktiskt förklara exakt vad som hände. Det tog mig bara 4 timmar att hitta vad det var som faktiskt hade hänt, tror jag. Windows 10 gjorde en uppdatering. Som slog ut det programmet som vi använder för att koppla Skype in i Spreaker för att kunna sända överhuvudtaget. Och då jag har test på linan på Skype. Det är också dit ni kan ringa och skriva till oss. Alltså Radio Regeringen Skype. För att kunna delta i programmet. Så det hade helt enkelt blivit att jag hade suttit här helt utan gäster. För det var bara jag som hördes.
Ja.
Men när jag väl hittade att då den här nya uppdateringen inte tyckte, alltså det här programmet inte tyckte om den här nya uppdateringen, som ja, då var det väldigt lätt åtgärdat. Mm. Så jag vet hur jag ska göra att nästa gång någonting händer. Jag vet vad jag ska kolla efter. Ja, men nu har jag faktiskt gjort en uppdatering och det var,
och det
som
har funkat.
Att, ja, eller min dator krävde det, för den låste sig och var alldeles konstig. Och jag kom inte ut på nätet eller någonting, för den krävde massa uppdateringar och sånt för att fungera. Jag fattar ingenting.
Okay.
Men så då tänkte jag, ja, men jag gör den och så får jag plocka bort del för del och se vad som funkar och inte funkar. Men det funkade. Mm. Så det verkar som att helt enkelt det här lilla programmet som kopplar samman inte hade hängt med i uppdateringarna.
Aha, jag förstår.
Eftersom uppdateringen skedde samma dag som vi sände då. Men nu verkar de ha kommit ikapp. Så nu funkar det som det ska. Yes. För jag vet också att det är... Ja, ska inte gå in på det. Det är nya EU-direktiv med massa... Jag antar att de flesta har fått typ 1000 mejl de senaste dagarna om personuppgiftslagen.
Det är helt jävla brutalt, alltså.
Mm.
Fan, jävla...
Så typ alla program måste uppdatera på grund av den här nya lagen. Och det är ganska omfattande uppdateringar också.
Ja.
Jag kan säga att du vill inte veta hur det är att jobba med beställningssystem. Där folk beställer sina egna namn. Eller sina barns namn.
Jag är glad just nu att jag är sjukskriven. Med tanke på att vi sitter och lägger massa ordrar och skitar.
Mm.
Jag är väldigt glad över att jag slipper ta det där i dagsläget.
Kan jag också tala om att det finns en kvinna på Livsmedelsverket som har jobbat med det här projektet i Sverige då, för datasäkerhet. Nu blandar jag ihop olika instanser i staten, men jobbat med den här nya datasäkerhetslagen. Hon har gått på mammaledighet.
Ja.
Passande nog.
Ja, det
förstår jag. Så, ja. Men vi ska inte snöa in oss på det nu.
Nej, det ska vi inte.
Vi hade kunnat ta ett halvt program bara om det här med nya personuppgiftslagar och liknande. Det vi tänkte prata om lite nu direkt, för det är ju det här med hur man donerar till oss.
Just det.
För vi vet att det är många som efterfrågar hur. Och det finns tre sätt just nu. Men de är lite svårare än att bara slänga iväg till Swish.
Ja.
Men då Swish inte verkar tycka så gott om oss. Och ha massa fuffens för sig. Så kan det ju vara så att man kanske inte bör använda det heller.
Nej, precis.
Men nu pratar jag om det här med bitcoins.
Mm.
Mm. Man kan faktiskt donera till oss med bitcoins via Swish.
Ja, det är lustigt.
Ja, det är jättelustigt. Jag klistrar in en artikel här i chatten för er som är inne där och lyssnar live. Resten av er får gärna gå in och kolla på artikeln som heter Donera bitcoin till motståndsrörelsen på ett enkelt sätt. Och jag kan ju läsa faktiskt en av kommentarerna.
Kan du inte lägga in länken till den då i beskrivningen på programmet?
Så? Det kan jag definitivt göra i efterhand.
Ja, för de som lyfter, ja precis, de som lyssnar i efterhand tänker jag. Så
det
har de
kan
då.
Jag göra.
Ja.
För jag tänkte, Jan Hjelm skriver här. Det var en bra instruktion, Robert har skrivit artikeln. Ja. Nu har jag gjort en provdonation och det var ganska smidigt. Det han frågar om, det är hur man öronmärker donationer.
Mm.
Och självklart, Janne vill ju då undra hur man öronmärker donationer till radioregeringen.
Cool.
Så om Janne, som ändå anses vara generationen äldre, fixar det här, så borde ju de flesta fixa det här med att donera bitcoins.
Ja, faktiskt. Mm.
Men två andra alternativ finns. Den ena är skicka kontanter med brev. Alltså,
cash is king.
Ja, kontanter är ju det bästa vi har. Så skicka dem med brev till Grängesberg. Adressen står i artikeln. Eller om ni vill göra en större donation. För jag rekommenderar inte att skicka större summor med brev. För att brevbärare har långa fingrar. Och Postnord är Postnord. Jag behöver nog inte säga mer.
Nej.
Nej. Nej. Det skulle vara oturligt om någon har en lite större donation. De vill skänka till oss eller till organisationen. Om det försvann i posten.
Ja, att det går till någon på posten. Liksom. Det har nog varit lite tråkigt.
Så i sådana fall, kontakta närmsta näste. Finns telefonnummer på hemsidan. Kontakta mig, kontakta Tess om ni bor i Göteborgsområdet.
Yes.
Ja. Väldigt enkelt.
Ja, faktiskt. Mm. Det är inte mycket svårare
än så. Kontakta Per Öberg, Robin Palmblad, övriga. Ser ni oss på stan så tar vi även emot kontantdonationer på stan.
Ja.
Mm.
Oh. Så enkelt är det.
Så enkelt var det. Men vi har faktiskt fått in lite mejl också.
Ja, jag vill bara nämna en sak.
Mm.
Som jag skulle ha nämnt förra veckan. För det var, förra veckan var det faktiskt aktuellt, för det hände det då. Jag blev avstängd på min andra profil. Såklart. 30 dagar. Jag har liksom gått om lott med mina profiler på Facebook, känner jag här. När den ena kommer tillbaka så stängs den andra ner någon dag efter. Ja. Och våran sida på Facebook får inte publicera längre. För att det har spridits hatiskt innehåll enligt Facebook. Och jag skulle förmoda att det är för att jag har länkat till Nordfront, kom jag på. Jag missade att jag faktiskt kunde ha länkat direkt till våran Spreaker-kanal. Det hade nog varit lite smartare. Men, nu är det gjort.
Mm.
Bara så att ni vet. Så att jag ser, i alla fall när jag går in på Facebook, så får jag upp sidan som att den funkar. Men det står även en liten ruta högst upp att din sida publiceras inte längre. Så att jag vet inte om det är någon som kan gå in på Facebook och kolla om den fortfarande existerar. Får ni gärna hojta om den gör det eller inte, liksom, så att jag vet.
Mm.
Ja. Så ligger det till där i alla fall.
Skumt.
Mm.
Men, Tess, jag har fått ett brev, ett mejl riktat till dig.
Till mig?
Mm. Det här är lite
här väljer
kul.
Du att ta, det här väljer du att ta liksom live första gången. Jag fick inte höra det här innan. Ja, okej. Okay. Ska jag vara nervös nu eller?
Nej, du ska bara le.
Okej.
Det är så här, vi har en trogen lyssnare och som även skickar lite mejl då och då, ganska trevlig igen.
Mm-hmm.
Han säger så här, halloj igen och igen. Han har som sagt skrivit innan. Låg och kollade på Nordfront TVs gamla påskinslag. Hörde att Tess ringde in och frågade om dessa coola djur. Och då pratar vi om afrikansk oxgroda.
Ja.
Mm. Och vet du vad, Tess?
Nej.
Emil ljög för dig.
Mm. Oh no.
För det första så blandade han ihop bullfrog med pixifrog.
Ja, jag tyckte det också. Jag tyckte det blev lite förvirrat där.
Bullfrog är det stora som går till attack mot till exempel lejon.
Exakt.
Pixie är lite mindre och inte alls lika balla.
Precis.
Och för det andra så behöver du inte åka ner till Tyskland för att köpa en. Han skriver att jag hittade min i Ängelholm. Dock en liten valp bara. Kostade 800 spänn och har väldigt god aptit.
Men gud vad härligt. Vad roligt.
Mm. Han skriver att han har haft många konstiga djur och kryp. Men denna groda är lätt den häftigaste jag haft. Så köp en sådan.
Åh, vad kul.
Ha det gött. Pip, pip.
Men gud vad kul.
Mm.
Ja, det där gillade jag. Fan vad roligt. Jag kommer fan att hålla er uppdaterade på hur det går. För att jag och min sambo, vi är alltså helt seriösa när vi säger att vi ska ha en sån. Vi kommer att skaffa en sån.
Oh.
Helt klart. Och jag kommer längta tills den dagen han kommer kunna äta upp våran katt. Nej, förlåt. Kanske inte riktigt så illa, men nästan. Den här katten gör mig tokig i mina varven. Alltså. Det var inte jag som ville ha katten här, vad som nu vet det. Ja. Nej, nu ska vi inte fara ut allt för mycket på det. Men fan vad häftigt. Ja, jag ska fan skaffa en sån. Vi har ju en i Nästet som faktiskt äger en butik. Sån här med massa ascoola djur och sådär. Så jag tänkte att jag skulle kolla med honom om han kanske kan köpa in en sån.
Har vi?
Faktiskt. Jajamän, det har vi.
Jag vill också ha skumma, konstiga djur.
Nästet 2 kommer bli det här nästet med en massa skumma djur. Vi kommer, vi kommer vara lite häftigare, lite bättre än alla andra nästet.
Men jag har ju faktiskt många haft både ödlor och sådana här små vattenödlor hade jag. Och så har jag haft padda.
Ja, men padda, alltså du, padda ingenting mot en afrikansk bullfrog.
Nej, jag vet, de är väldigt häftiga, men mina paddor var faktiskt väldigt stora för jag matade dem lite för mycket.
Ja, men det är ju det som är grejen med den här afrikanska bullfrogen. Den, alltså den är ju groteskt stor. Om du tycker en padda är stor, det är ingenting mot vad den här kan bli. Och den äter verkligen allt som kommer i dess väg, jag skämtar inte. Och den kan bli så stor. Men problemet med den är att den har ju sån otroligt aptit. Så att det står ju faktiskt typ överallt att den största anledningen till att den dör är typ över, alltså fetma. Liksom. För att den är så stor. Och det är så kul bara. Alltså jag gillar den. Ja. Mm. Aj, men nu har vi spårat ut lite för mycket där.
Det har vi. Det är dags att ringa upp våra gäster för ikväll.
Ja.
Okay. Men det är så här att då vi pratar om donationer och återigen vill jag ju tacka för det vi fick in till i Nordea-kampanjen kan vi väl kalla det för.
Mm.
Så har en lyssnare önskat en låt för att prata lite pengar med. Nu ser jag sätter igång rätt låt. Här kommer den.
Du lyssnar på Radio Regeringen. Nordisk nationalsocialistisk mysradio. Nordisk nationalsocialistisk mysradio.
Ja, och då var vi tillbaka. Vi har med oss Tess. Hallå, ja, Tess. Ja. Vi har med oss Paulina Forslund.
Hejsan, hejsan.
Vi har med oss Anneli Öberg.
Hej, hej.
Hej.
Halloj.
Får du göra din premiär i Radio Regeringen, Anneli?
Ja, jätteroligt. Mm.
Sa du premiär?
Jag vet inte. Det är varmt. Premiär.
Jag var kollade på termometern i vårat rum här nu och det är fan med 32 grader här inne alltså.
Usch.
Ja. Så att om ni börjar undra varför jag svamlar och är helt väck så förstår ni varför.
Mm.
Ja, Jesus.
Mm. Nej, vi ska ju djupdyka lite det här med hormoner idag. Och jag tänkte, Paulina, vill du ta en kort presentation av dig själv? De flesta vet nog vem du är, men för säkerhets skull, ifall vi har nya lyssnare.
Ja, ja, jag heter Paulina Forslund och har varit med i motståndsrörelsen i 14 år ungefär. Har skrivit många krönikor och hållit föredrag och tal och så vidare.
Mm.
Och har 8 barn också, får jag väl lägga till då. Man brukar ju säga det om mig, så jag får väl säga det själv då.
Ja, bra jobbat.
Så det är jag. Ja.
Ja, välkommen. Och Anneli, dig har man inte hört så mycket i radiosammanhang och sånt innan. Så det är nog många nyfikna på. Vill du berätta lite kort om vem du är?
Ja, absolut. Jag kan väl säga att jag träffade Per 2004 och då gick jag med i motståndsrörelsen. Men innan dess så vaknade jag väl, eller vad man ska säga, när jag var 20 ungefär.
Mm.
Och jag är 42 snart, så att det är ett tag.
Mm.
Och jag har bara 2 barn, men de är jag glad över.
Såklart.
Mm. Ja. Och fler blir det inte.
Jag har bara 2.
Det är ingen idé att tävla med Paulina i den biten.
Nej, faktiskt. Där ligger man i lä. Så det var ju upp.
Man får börja få tvillingar. Det är då man kommer upp i högt antal. Det är så det. När de kommer 2 och 2 helt plötsligt. Så mig 2 gånger på raken.
Mm. Men vi ska ju prata hormoner som sagt, och jag tänkte fråga, är det någon av er tre som har använt så kallade p-piller eller liknande preventivmedel?
Ja.
Mm. Nej.
Absolut.
Nej. Och så ser vi skillnaden 8 barn, 2 barn.
Ja. Nej.
Nej, jag skojar bara.
Jag bara anade att det skulle komma, men det kanske inte har med det att göra.
Jag hade inte tänkt fråga Paulina om du använt Alexander, så här, nej.
Men Tess, du har också använt p-piller tidigare i livet.
Alltså jag blev typ tvungen, eller jag var ung och dum, eller vad jag säger, men Man vet ju inte så mycket överhuvudtaget om vad man ska, och man tänker att man går ju till en ungdomsmottagning och de vet väl bäst och så vidare och så vidare. Och när jag var 16 så gjorde jag faktiskt en abort, vilket jag har sagt aldrig mer. Men då var jag inte heller lika insatt i den här frågan överhuvudtaget faktiskt. Men sen på äldre dag har jag blivit starkt motståndare till abort och även preventivmedel. Men p-pillerna som jag tog, de påverkade mig sjukligt negativt. Och jag fick de här ordinerade till mig efter att jag hade gjort den här aborten, för att jag typ inte skulle göra en abort igen. Och jag har väldigt negativa erfarenheter av både abort och p-piller. Faktiskt.
Mm.
Så det är...
Jo. Jag åt också p-piller under en väldigt kort period i övre tonåren. För att det var läkarna tyckte att jag skulle äta. Mm. Inte som skydd egentligen, för att det tänkte jag inte på då. Utan snarare, de fick ju för sig att man ska äta p-piller, för att då slipper man ha så ont när man har mens.
Det var samma för mig, fast jag var 16.
Och samma för mig, fast jag var 12.
Nej.
Så jo, det är sant. Men min mamma gick inte med på det.
Nej,
så jag har aldrig ätit p-piller någonsin. För mamma, hon hade läst så mycket om att det inte var bra, att man kunde få blodproppar etc.
Men alltså, var har din mamma läst det? För att min mamma var mer så här, hon ville att jag skulle börja med p-piller i tidig ålder, bara för att jag hade
jag vet problem med inte vad mamma har läst det, eller hade läst. Men min mamma var väldigt, väldigt beläst och nyfiken kvinna på all information. Så att hon var väldigt, hon höll sig uppdaterad på det mesta. Hon var väldigt emot det. Och jag skulle ju få det för att jag hade ju fruktansvärda menstruationssmärtor. Jag kunde inte gå till skolan, och det är ju lite pinsamt när man går i sexan. Precis. Och inte alla andra ens har fått sin mens.
Nej, det var faktiskt exakt samma här i den åldern. Men...
Ja, så det var väldigt... de tyckte att men det, jag tror det blir lite av en quick fix, eller man ska säga.
Precis.
Men nu skriver vi ut p-piller till dig, så blir allting bra, lilla gumman.
Ja, men typ så.
Ja.
Och det finns ju även de här p-stavar eller allt möjligt, vad det är som gör att man inte har någon mens överhuvudtaget. Och det finns ju hur mycket sådana här skit som helst som de liksom tycker att man ska prova, istället för att bara se till vad det är. Och faktiskt, det finns ju naturliga vägar man kan gå för att det ska bli lättare.
Ja, absolut. Och är man inte lika fertil som Paulina, vilket väldigt få är, då är man ju bara... Alltså, det finns kanske en dag i månaden som man kan bli gravid.
Eller ett klockslag.
Ja, precis. För vissa är det så. För min del är det säkert så att jag har typ några minuter varje månad. Nej, men för det är väldigt ovanligt att man är sådär tokfertil faktiskt.
Ja, faktiskt.
Mm. Ja. Fast jag tror faktiskt att det börjar sjunka, om jag nu ska vara lite ärlig. Nej, men jag läste faktiskt, jag läser också ganska mycket, massa olika ämnen. Men jag läste just kring detta nu inför det här, att vi skulle prata om detta idag. Och då läste jag om att efter 35 så sjunker kvaliteten på äggen som kvinnan har för varje år. Så att vid 40 så har i snitt, alltså generellt sett, en kvinna nästan inga bra ägg kvar. Eller vad man säger.
Nu kommer era barn inte komma med lika täta mellanrum då?
Ja, men nu har vi ju pausat lite. Jag vet inte riktigt. Vi får väl se. Jag får göra en sån liten cliffhanger. Jag vet inte. Jag skulle faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, så skulle jag kunna tänka mig igen. Men nu måste man ju börja inse att åldern kommer krypande också. Jag fyller 38 i år, och det är skillnad på att vara 38 och så vara 18 som jag var när jag blev gravid första gången. Det är en väldigt stor skillnad i kroppen, men
självklart. Men jag kan tänka mig att man hela tiden saknar den här lilla bebisen. För att de växer upp så fort.
Det tror jag aldrig försvinner. Då får man börja se fram emot barnbarn istället.
Det säger min äldste son. Ja. Du får vänta på barnbarnen. För det kommer att bli några stycken med alla barn.
Härligt.
Man kan ha både och. Man kan ha parallellt. Det hade min pappa. Han fick mig när han var... Ja, hur gammal var jag? Han var 46 när jag föddes. Och så blev han morfar ett år efter. Så att man kan ju faktiskt köra både och.
Precis. Gud vad härligt. Mm. Barn, alltså det är det bästa som finns. Så jag förstår inte hur man kan vilja hålla sig från det heller. Och jag blir så bitter för att vilka är det som har patent på det här med p-piller och skit? Egentligen. Det är ju läkemedelsföretagen som tjänar på det. Vilka äger läkemedelsföretagen? Det är ju några som uppenbarligen inte vill att vi ska föröka oss. Tänker jag. Och det här, jag vet inte exakt hur statistiken ser ut, men jag vet att vi i alla fall här i Skandinavien förbrukar eller brukar p-piller i mycket, mycket större utsträckning än vad de gör någon annanstans. Och bara det är ju sjukt. Mm. Kan jag tycka.
Och vi föder ju också ganska få barn per kvinna.
Exakt.
Jo, vi ska göra karriär.
Ja. Precis. Som att det ska vara det viktiga. Uff.
Ja. Mm. Nej, det är ju helt galet faktiskt. Mm. Och sen blir vi förgiftade på så många andra håll också. Så man behöver inte ens äta p-piller eller ta något annat för att inte kunna få barn. Precis. Det är ju mer regel än undantag numera att folk söker hjälp för att kunna bli med barn.
Exakt. Mm. Och det är nästan, alltså, det skulle vara intressant att se statistik på det. Hur många av de här som kvinnorna som inte liksom är fullt ut 100% fertila.
Jag såg faktiskt att var fjärde kvinna idag har någon form av PCOS.
Ja, men jag vill se sambandet mellan preventivmedelsanvändarna, alltså P, någonting med P-användandet och anledning till att de har svårare för barn. Förstår du vad jag menar?
Ja.
För jag tror, banne mig, nästan övertygad om att det finns ett samband där.
Jo, men det tror jag, för man får ju i sig, det är ju artificiella östrogen och gestagen heter det, va?
Ja.
Och får kroppen i sig något som inte är naturligt och slutar den väl att producera själv.
Exakt. Mm.
Så det är väl ganska enkelt.
Ja. En skrämmande sak jag la märke till eller lyckades hitta när jag sökte information lite inför det här programmet. Så hittade jag en sån så här kallad expert. En kvinnlig gynekolog som var expert på p-piller och preventivmedel rent allmänt. Och då hade ett program att vara med i Nyhetsmorgon, tror jag. Där hon svarade på lite brev från oroliga föräldrar. Mm. Bland annat att en mamma skriver in och säger: är det verkligen bra att min 14-åriga dotter har fått det här utskrivet, och på ungdomsmottagningen säger de att hon behöver bara få sin mens var tredje månad. Varpå den här kvinnan svarar: det är inga problem överhuvudtaget och hon behöver inte ens få det. Hon kan helt enkelt hoppa över de så kallade sockerpillerna i kartan och aldrig mer behöva ha sin mens.
Supernyttigt.
Det här propagerar de för i TV4. Här sitter en som är någon höjdare topp inom läkemedel och på något vänster kvinnlig gynekolog med många år på nacken inom yrket och säger: nej, våra flickor och våra kvinnor behöver inte ha mens. Vi behöver inte, för att vi har piller mot det idag. Vi behöver inte ha menssmärtor, vi behöver inte ha mens överhuvudtaget. Och konsekvensen blir ju då, vi behöver inte ha barn.
Nej, men det är ju...
Nej. Men så tror jag att unga tjejer, inte att unga kvinnor och tjejer tänker just på barnen då. Utan det är någonting som de kommer på långt, långt, långt senare i livet. Kanske nästan för sent, att nu hade jag kanske velat ha ett barn. Och då har de proppat i sig de här medicinerna som rubbar hela menscykeln, som rubbar hormonbalansen. Så att de har ingen aning om hur deras kropp fungerar. De kan inte den här cykeln som faktiskt är inbyggd i varje kvinna, som är unik för varje kvinna. Man får liksom lära känna sin egna kropp, och det gör aldrig en kvinna som stoppar i sig en massa p-piller och en massa konstiga saker. Och sen när hon väl då vill få barn, och så kanske hon har gjort aborter också, vilket man inte heller blir informerad om, att gör du aborter, det är många kvinnor som har gjort fler än en, som har gjort kanske 2, 3, 4, 5. Det påverkar också kroppen och fertiliteten. Och det får inte kvinnor veta. Nej. Jag menar, det är klart man ska kunna ta reda på saker själv, men jag menar, när man är ung så kanske man ser det som, det är väl klart att jag kommer kunna få barn, kanske man tänker, när man är 25-30 och har gått klart skolan och jobbat i några år och sådär. Men det är inte en självklarhet.
Nej, för det kommer jag faktiskt ihåg när jag gjorde min abort. När jag var ju ändå 16, så jag var ju ändå väldigt ung. Men jag blev aldrig någonsin informerad om att det fanns, att om jag gjorde den här aborten nu så finns en risk att det blir svårare för mig att bli med barn när jag blir äldre och vill det. För varje abort så är det ju så. Då minskar det ju chansen att kunna bli med barn. Och lite det här vi pratar om, sambandet mellan de som tyvärr har PCOS och som har käkat p-piller. Om jag drar mig till minnes alla mina tjejkompisar som jag vet har PCOS, vilket är för, tragiskt nog väldigt många. Men alla de har ju varit såna här som har käkat p-piller typ sen de var 14 nästan, till vuxen ålder. I min ålder, jag är 28 nu då. Alltså det är många år, och nu helt plötsligt så kommer de på, ja, men jag har PCOS, typ, det är därför jag har det här och det här problemen. Kan det kanske ha berott på p-pillerna från första början?
Precis. Jag åt det från jag var 16 till 30, tror jag. Och jag var ju också så här som, för det var ingen som sa att det var farligt att inte ha mens. Så jag tyckte det var superbekvämt att bara inte ha det, helt enkelt. Men ja, det sägs ju självt att det inte är särskilt nyttigt.
Nej, alltså det är ju det mest naturliga som finns.
Ja.
Om rubbar man på det så är det självklart att allt annat blir rubbat också.
Ja, med tanke på hur komplex kroppen är så ska man ju påverka den så lite som möjligt med artificiella grejer. Liksom.
Ja, exakt. Sen kan vi också prata om hur skadligt det är för naturen. För att jag menar, man, även fast vi inte får någon mens så blir det inte direkt så att vi inte behöver gå och kissa. Liksom.
Nej.
Och alla de här hormonerna som man proppar i sig, de kissas ju ut. Och det här går inte att bryta ner för naturen.
Nej, det här reningsverken tar det inte heller.
Nej, precis.
Nej, det går ju rakt ut i vattnet, och det påverkar ju
fisk.
Även när man inte äter fisk så finns det andra djur som äter fisk och andra djur som äter de djuren. Så att någonstans får vi i oss det i alla fall.
Exakt.
Mm. Jag läste
det är inte
faktiskt,
bara kvinnor som får i sig dem, utan även män.
Ja,
det är väl därför det ser ut som det gör.
Nej, det är ingen fara. Jag skulle bara säga att för det är massa år sedan så läste jag om forskarteam som hade hittat, jag kommer inte ihåg vad för sorts fisk det var, men det var en fisk som lever i Themsen i London. Och de här fiskarna var hermafroditer, de var tvåkönade. Till följd av alla hormoner som finns i vattnet. Och det,
Men det har de ju märkt i Östersjön också, att fler och fler fiskar blir sterila på grund av det. Det är många orsaker, men en av orsakerna är ju för att de hittar för höga nivåer av bland annat samma östrogen som finns i p-piller.
Precis, och man har även kunnat börja se, om man tittar på nyfödda pojkar nu och nyfödda pojkar för 100 år sedan, så är pojkar nu, de har mindre könsorgan och mindre utvecklade när de föds än vad de hade för 100 år sedan. Och det är ju också hormonpåverkan utifrån. Vilket är, och det gör ju också till slut då att då blir vi ju några genfilurer.
Precis. Jag tänkte precis säga det. Då är det ju inte så konstigt att vi har ett liksom, land fullt av
feminiserade män.
Exakt, feminiserade män som är indirekt är lite så här rotlösa och inte riktigt vet vilket ben de ska stå på. För att de har ju blivit fullproppade med hormoner sedan typ innan de ens föddes. Liksom. Alltså det är ju inte konstigt att det ser ut som det gör.
Det blir ju ett androgynt folk.
Exakt. Ja. Exakt.
Och ett icke-produktivt folk som precis. Inte kan föröka sig. Och då ett sånt folk dör ut.
Ja, och då tänker jag också, men tänk dig då ifrån läkemedelsindustrin och de som äger de här då, utan att säga allt för mycket och bli anmäld. Så vilket egentligen är det bästa sättet för att döda ut ett folk? Alltså det är ju inte så svårt egentligen att räkna ut hur... Alltså om jag hade till exempel velat haft dött på ett helt folk i, låt säga, fan vet jag. Vi tar ett låtsasland. Någonstans. Ingenstans. Jag känner, jag vill inte kränka någon. Hur fan ska jag säga det här nu? Tänkte jag. Men då hade det ju varit smartast att se till att aha, kvinnorna får ett piller som gör att de inte kanske... Ja, men de behöver inte bli med barn om de inte vill det. Och så sätter vi fria abort och så gör vi lite så att vi... Vi ser till bara att de inte förökar sig lika mycket. Sen så ja, är ju det hela lugnt liksom. Då är ju folket ute snart. Mm. Jag tycker bara så, det är så skrämmande. Och det är så läskigt för att det är så otroligt, otroligt många unga kvinnor som blint tror på... Alltså det är inte konstigt att de gör det heller, för att man går till ungdomsmottagningen väldigt tidig ålder även när man går i skolan. Vet jag, tror vi var där första gången när jag var 13 någonting. Sjuan eller något sånt.
Jo,
och de är ju ändå sådana vuxna människor. Ja, de är ändå vuxna människor och de är ju experter på sitt område, tänker man i den åldern. Att de vet ju vad de pratar om och de vet, för det man är uppvuxen med att vuxna vet alltid vad som är bäst, bättre kanske för mig. Eftersom att jag är så pass ung och inte riktigt lika... Mm.
Och sen lovar de ju guld och gröna skogar också.
Exakt.
För att när man är 13 år eller till och med yngre eller äldre också. Och man har de här alltså smärtorna en eller två gånger i månaden. Vissa får ju vid ägglossning också. Och har riktigt rejäla sådana. Och någon säger, men det här pillret gör att du aldrig kommer behöva ha den smärtan igen. Du kommer kunna springa, hoppa, klättra i träd, vad man nu gör som barn, spela handboll. Och du kommer inte vara orolig för en av de största oroarna man hade när man började få sin mens. Och det var ju blöda igenom så att någon såg.
Mm. Precis.
Ja. Och det tror jag de flesta kvinnor har gjort mer än en gång i sitt liv. Men, men det var en av de absolut största oron när man var ung. Liksom. Bara ingen ser, bara ingen får veta. Och så finns det då någonting som magiskt trollar bort det här som gör ont, är äckligt. Mm. För vi har fått lära oss att det är ganska äckligt. Det är jobbigt att hantera. Det förstör ens kläder.
Det är dyrt.
Ja, det är dyrt, ja. och så kan man då trolla bort det här med ett litet piller en gång om dagen.
Som inte har några som helst biverkningar om du frågar.
Som de säger inte har det.
Och som de säger
nej, men precis,
du kan,
de säger
du kan råda bot på din akne. Du får jättefin hy. Eller, det,
eller hur?
De målar upp att saker blir ännu bättre istället. Mm. För jag satt inför det här programmet också och liksom läste lite grann. Och då hittade jag en sida där det verkligen var. Alla de här negativa bitarna jag upplevde med mina p-piller. De hade de rödat upp som positiva, att de botar akne, jag fick mycket mer finnar. De gör att du kanske till och med går ner i vikt, jag gick upp i vikt. Ja. Alltså, hur många grejer som helst. Och sen just det här hälsofarliga också, att det ökar risken för blodproppar. Det kan till och med leda till att du lättare kan få livmoderhalscancer. Mm. Alltså det är så mycket andra som...
Men då finns det vaccin mot det.
Ja, men det är smart. Exakt.
Om man vill ha det, ja.
Ja, precis. Nej, men det är ett... Sen så, någonting som jag tänkte på nu, backar jag tillbaka lite. Men det är väldigt många kulturella skillnader också i hur svenska flickor växer upp och hur invandrade flickor växer upp. Mm. Jag kan inte tänka mig att det är lika accepterat att invandrare tjejer går på p-piller som det är att svenska tjejer. Nej, jag tror inte att deras, jag tror inte att deras familjer accepterar sådana saker. Nej. Och då blir det ju också lite skevt. För att då blir ju våra flickor, de har får p-piller iproppat i sig. Och då blir ju de ännu mer legitima byten.
Ja.
För att deras egna tjejer, som de får ju inte ta, utan de kan man ju göra gravida, men det kan man inte med en svensk tjej.
Precis.
Och det blir också väldigt stor skillnad då på hur, vad man får för någon start just med det.
Så sen så behandlar de ju ofta, om man ska säga, sina egna kvinnor med en väldigt mycket högre respekt, för att det är ju deras framtida fruar, medan svenska flickor är slit och släng. Vilket inte alls är positivt. Och det kan de ju göra, eftersom svenska flickor blir ju inte gravida.
Det är ju precis det jag menar.
Ja.
Nej, exakt. Men samtidigt så tycker jag lite att jag håller med om att de behandlar sina kvinnor bättre, men vi behandlar ju, ja, kanske inte just vi, men samhället generellt behandlar ju svenska kvinnor som skit.
Oh ja.
Alltså, så att det sänds ju ut signaler. Alltså, vårt samhälle proppar ju mer än gärna i unga kvinnor p-piller. Mm. Vi får veta från början att den största fienden som finns, det är mannen. Mm. Och den vita heterosexuella mannen. Han ska man akta sig för han står för förtryck och slaveri. Liksom. Och familjebildning är ingenting. Men invandrade flickor, de får ju höra något helt annat om sin kultur och om sina män.
Ja.
Och då blir det ju också, det blir sådana skillnader. Och då gör ju även samhället att det sänder ut signaler till de här invandrarkillarna att våra tjejer inte är värda någonting.
Ja, precis.
Gör vad ni vill. Mm. För det finns inga fäder som säger från. Vi proppar bara våra döttrar fulla med p-piller, bara sätta på dem.
Ja. Och finns det fäder som säger ifrån, så är det de som är hemska. Det är de som är bovarna i allt.
Ja, precis. Så att det är inte ett jämställt samhälle.
Nej, gud nej. Det är raka motsatsen. Allt annat än. Och det är så jäkla upp- och nervänt, så det är helt stört. Alltså. Och hur inte fler kan se det här, det tycker jag är så sjukt. Det känns som jag säger det nästan varje gång vi pratar om något så här riktigt allvarligt ämne. Men det här är verkligen jävligt allvarligt, tycker jag.
Det här är otroligt viktigt, för det handlar om vårt folks överlevnad.
Ja, det gör det. Mm. Definitivt.
Men jag tänkte, ska vi gå in lite på vad vi har upplevt personligen för biverkningar på p-piller? För det är verkligen så att det är inte guld och gröna skogar, utan samtliga av oss har ju upplevt, vi som har tagit de här hemska pillerna då, har ju upplevt ganska mycket biverkningar. Och det är inte så att jag och Tess har suttit och letat efter folk som är extra dittan eller extra dattan, utan det är helt slumpartat. I stort sett slumpartat. Vi vet ju att Anneli hade lite kunskap om det hela. Och,
ja.
Men ganska slumpat ändå. Men Tess, du nämnde, du fick akne. Vad sa du mer?
Jag hade världens PMS-problem. Och det vet jag också var en grej jag läste, att det kan bota PMS.
Ja.
Mm. Och då tänkte jag bara, ursäkta? Jag har nog aldrig varit en värre PMS-kärring. Alltså jag var ett monster. Jag kan vara monster nu med. Men alltså mot då. Alltså jag skämtar inte. Ingen ville vara i närheten av mig när jag hade PMS då.
Men och det finns väl inget som botar det?
Nej.
Det var choklad kanske.
Ja, men exakt. Choklad och en massage. En slav kanske. Kar som gör det man vill och inte säger emot. Nej, men så att... Vadå, Tess har väl kronisk PMS, skriver Ragnar här nu. Ursäkta mig. Det känns som att den här Ragnar vet lite väl mycket om mig. Ja, nej, men PMS har varit grotesk. Alltså det kan ju även min dåvarande stryka under. Alltså, nej. Alltså hela jag kände mig själv att det var som att jag vid ett tillfälle bara kunde typ flytta ut från min egen kropp och bara titta på mig. Bara, vad fan gör du? Vad fan är du? För det här är inte du. Sen slutade jag med p-pillerna och bara, wow, shit, vilken skillnad. Och då hade jag ändå pratat lite grann med den, det var någon gynekolog jag hade, eller jag kommer inte ihåg faktiskt. Och bytte variant på p-piller. Men det blev liksom ingen skillnad. Vilken jag käkade, så jag slutade helt istället. Och jag mådde mycket bättre. Grymt mycket bättre efter det. Men också just det, jag kommer ihåg då att, men gud, hur piller så här kan påverka mig så otroligt mycket till att bli en helt annan människa, bokstavligt talat. Alltså det är inte en chans i världen att jag gör det någonsin. Jag bara kände att det här är så sjukt skadligt. Så då slutade jag helt med det. Jag hade kört det ett år.
Nej, jag åkte på, jag åt p-piller under en väldigt kort tid på grund av att biverkningarna var brutala. Och just då så bodde jag tillsammans med två karar, en pojkvän och en inneboende på soffan. Och de här två stackarna, du skulle sett, alltså jag slängt ut dem på balkongen och låst dörren, för jag orkade inte med dem i perioder på grund av sån extrem PMS, precis som Tess berättade om. Och just det här, det var liksom, varje dag var det någon ny biverkning man hittade.
Ja.
Det var liksom, jag måste ha mat nu! Åt som en.
Ja, men det är lite som en sån här skengraviditet typ. Ja. När man går på p-piller. Har jag märkt nu efterhand när jag har varit gravid.
Det är exakt det som p-piller gör faktiskt. Den lurar kroppen att tro att den är gravid. Jag blev i hela kroppen, så fort någon rörde vid mig så fick jag ju ett mindre raserianfall, för att allting gjorde ont av någon konstig anledning. Och ja, huvudvärk, migränanfall, illamående till och från. Ja, ganska ordentliga. Och då testade jag ändå tre olika märken innan jag bad den läkaren som försökte trycka i med detta då på grund av så kallade hormonrubbningar. Jag hade tydligen väldigt höga hormonnivåer i kroppen. Så de tyckte att det skulle lugna ner sig lite genom att trycka i med ännu mer hormoner. Det gick inte så bra.
Men hur tänker man då?
Ja, det undrar jag med. Det förstår jag inte.
De tänker förmodligen, om jag får bryta in, de tänker förmodligen på så sätt att vi styrs ju av hormoner. Alltså, mycket av det vi gör och våra instinkter och våra vårter styrs av.
Jo, men så är det.
Smart då, tycker de, att skriva ut ett piller. Men problemet är att när de skriver ut, de gör ju aldrig en utredning på vilka hormoner just du styrs av. Nej. Alltså, man får ju aldrig veta på vilket sätt. Man får bara veta att det är en hormonbalans. Ja, men en hormonbalans, det kan ju vara på hur många olika sätt som helst. Mm. Från individ till individ. Så att ett piller är ju utformat rent generellt för att fungera. Det är ju inte alls säkert. Det är ju lite därför de skriver också att nu kommer PMS att bli bättre och nu kommer du att få mindre akne. Men det kan slå precis helt fel. För det är som en, hormonen är ju som en, vad ska man säga, som en balans, som en våg. Att det måste vara lika i båda skålar. Och fyller du på då och inte vet vad du har i den andra skålen, då blir det obalans. Och då blir det inte alls de goda då effekterna som de utlovar, utan då slår du över på andra hållet. Och så blir det ännu värre istället, vilket många kvinnor erfar. Ja. Så att det är väldigt ogenomtänkt alltihop. Mm. Det bästa är ju om man hittar sin hormonbalans naturligt. Och inte tar
några genom kost och sen lära sig att känna sin kropp, precis som du sa innan. Mm. Att man lär sig hur kroppen känns på olika sätt när man har ägglossning. Och då, om man inte vill bli gravid, så ja, men då behöver man ju inte ligga då kanske.
Nej, exakt.
Så jävla svårt är det inte.
Det finns ju
något
som heter så här, säker period liksom. Och det är väldigt många som ändå klarar sig under den tiden. Har man en och samma partner så behöver man inte heller skydda sig. Alltså för könssjukdomar hela den här biten.
Nej,
om man
precis.
Är ett fast förhållande liksom.
Nej, så att det går ju. Sen, och om det är så att man istället lär ut att unga flickor ska lära känna sin kropp istället för att pracka på dem p-piller och allt vad de nu försöker ge dem, då kanske de inte ligger runt lika mycket och då kanske de inte råkar lika illa ut som de faktiskt gör idag.
Göra som min mamma gjorde. Hon skrämde mig jättemycket för alla hemska sjukdomar man kunde få.
Ja.
Nej, men riktigt så här, hon var väldigt ärlig och väldigt rak på sak. Och man kan tro, alltså, jag var ganska... Så, men hon sa att så här är verkligheten. Så här, du kan få det här och det här. Och sen så har jag alltid varit väldigt liksom barnkär. Jag har alltid velat bli mamma. Så att jag vet att när jag rökte när jag var i tonåren, då vet jag min pappa bara, var det inte du som vill bli mamma? Ja. Då fick man en tankeställare. Så de har varit väldigt, väldigt ärliga och väldigt rakt på sak.
Vad skönt.
Men det låter ju ganska härligt.
Ja, men det är helt suveränt. Det är så man ska vara med sina barn. Ja. Man gör dem ju en jättestor tjänst då.
Precis.
Fast jag tror inte att det som nu är mina föräldrar liksom en helt annan generation. Min pappa född 34 och mamma var född 45. Mm. Så det var ju liksom när de växte upp, det var en helt annan tid då. Och jag tyckte väl emellanåt att de var väldigt gamla och inte visste någonting. Men de visste ju en massa saker.
Ja.
För att barn blir till på samma sätt har ju blivit i årtusenden. Ja. Så att de visste ju precis vad de pratade om. Och
det där tänker man om sina föräldrar oavsett hur många år det skiljer mellan föräldrarna.
Ja, det tror jag också. min äldste son säger till mig, mamma, och det är 19 år mellan oss.
Och du bara, va? Ursäkta, jag är inte gammal. Ja. Vad säger du?
Nej, och vi är ju typ gamla tycker jag.
Ja.
Ja, men det var någon dag, en sidospår nu då. Men ett tecken på att tyckte han då att jag var gammal, det var att jag satt och roades av att jag hade hittat någon sån här app i min telefon där man kunde så här få så här roliga ansikten. Och han bara, du är som en pensionär.
Fyraåriga son tycker det är skitkul.
Ja, jag tyckte att det var roligt tillsammans med de yngre barnen. Och så kom jag äldste och bara, mamma.
Det är han som inte
är så. Det är nog så att man är alltid gammal. Man är alltid äldre än sina barn i alla fall. Det kan vi konstatera.
Tur är väl det.
Jo. Precis.
Men jag tänkte vi ska gå på en liten låtpaus. Och efter pausen så tänkte jag att Anneli ska få berätta lite mer om sina biverkningar. För hon har en hel del att berätta där.
Precis, och du har även fått en fråga från en av våra lyssnare. Nämligen i chatten.
Aha. Men det tar vi efter pausen. Och vi ska spela Lars Kristers med Z. Fick jag lära mig alltid sätta på dansband.
Ja,
hem till dig som Anneli har önskat.
Nu reser jag hem. Hem till det som passar mig. Nu reser jag hem. Hem för att jag saknar dig. Nu reser jag hem. Nu vet jag vem som väntar mig. Borta bra men hemma bäst. Nu reser jag hem till dig. Jag vet jag vill ha någon som förstår mig. Jag vet att jag har letat överallt. Varje klump på Stureplan. Jag har sökt i hela stan efter någon som kan ta min hand när hem, hem för att jag saknar dig. Nu reser jag hem, nu vet jag vem som väntar mig. Borta bra men hemma bäst, nu reser jag hem till dig. Och jag vet jag sökte äventyret borta. Jag vet att det var inte som jag trott. För varje liten fräck replik, den blev snart en andra lik. Och du vill inte veta vad jag kunde sagt och gjort. Nu reser jag hem, hem till det som passar mig. Nu reser jag hem, hem för att jag saknar dig. Reser jag hem, där vet jag vem som väntar mig. Borta bra men hemma bäst, nu reser jag hem till dig. Reser jag hem, hem för att jag saknar dig. Nu reser jag hem, där vet jag vem som väntar mig. Borta bra men hemma bäst, och du betyder alltid mest. Nu reser jag ända hem till dig.
Du lyssnar på Radio Regeringen. Nordisk nationalsocialistisk mysradio. Nordisk nationalsocialistisk mysradio.
Japp, och vi är tillbaka. Och Anneli, du hade ju önskat den här låten med Lars Christers Hem till dig. Av en specifik anledning. Vill du berätta varför?
Ja, absolut. Jo, det var så att jag och Per hade ju med oss en blandskiva till förlossningen. Mm. När vår förstfödda föddes. Och just när han kom ut så var just den där låten.
Mm. Mm. Roligt.
Så den är ju lite speciell för oss då.
Mm. Ja, det förstår jag.
Vad kul. Jag tycker det är
så. Och det var faktiskt spännande. Också ganska roligt att vi hade dansbandsmusik med oss. För både jag och Per har väl lite tatueringar. Så att de var ju ganska förvånade att vi hade dansband. Det där hade vi inte förväntat oss riktigt. Så.
Per var lite rolig här i chatten och skrev: åh, Lars Christers, vore jag inte gift så skulle jag stöta på den där Anneli.
Ja, jag såg det. Jätteroligt.
Så då vet du.
Ja. Ska han få för.
Men Anneli, vi var ju inne på biverkningar och du råkade ju ganska illa ut av de här hemska pillerna. Vill du berätta?
Ja, absolut. Först så var det så, jag var ju som sagt 16 när jag började med p-piller och det var just för att de sa att jag skulle kunna bli av med mensvärken, för jag hade också så här sinnessjuk mensvärk så att jag låg ju bara första två dagarna och ja, bara vred mig av smärtor. För jag var inte sexuellt aktiv på något sätt i den åldern. Men då började jag med p-piller och det hjälpte inte. Fick byta olika p-piller lite då och då. Och jag fick ju också biverkningar som att jag gick upp i vikt och fick taskig hy och ja, massa sånt där. Men det värsta var ju faktiskt när jag slutade med p-piller och ville ha barn.
Mm.
För då, vi försökte ju ett bra tag innan jag sökte hjälp och, för att kolla om det var något som inte stämde. Och då träffade en fruktansvärt osympatisk läkare på kvinnokliniken i Huddinge som typ hånskrattade åt mig och sa att jag hade PCOS och att jag fick ju lämna blodprov och sådär, och det visade sig att jag inte hade någon progesteronproduktion. Och då sa hon att då är det ju väldigt svårt att bli med barn, för då har man ju ingen ägglossning. Så.
Okej.
Okay. Ja, ja, hon var sinnessjukt osympatisk faktiskt. Och hon förklarade inte ens vad PCOS var, utan jag fick ju gå därifrån och leta information själv och vart ju helt förstörd. För när man läser om dem, vad det kan leda till och ja, allt sånt där. Jag var helt förstörd faktiskt.
Mm. Vill du förklara lite vad PCOS är för någonting?
Ja, det blir i vanliga fall så när man släpper ifrån sig äggen så hamnar ju de på ett ställe för att i väntan på att bli ja. Och sen kommer de ut om det inte sker. Men här sätter de sig i ett band på äggledarna så att det blir som små systor typ. Och de stannar där. Mm. Och så kan man få massa, ja, man har till exempel väldigt dålig östrogenproduktion, man har för mycket testosteron. Och det leder ju till att dels så nästan alla som har PCOS har problem att gå ner i vikt. Man har jättelätt för att gå upp i vikt, men jättesvårt att gå ner i vikt. Man kan få kroppsbehåring där man absolut inte vill ha det. Mm. Ja, det kan leda till diabetes faktiskt. Om man har riktig otur. Mm. Ja, alltså det finns ju massa olika biverkningar. Men jag fick ju framförallt det här att jag inte kunde bli med barn. Mm. Ja.
Men ni lyckades i alla fall?
Jo, jag har... Ja, jag hade sån extrem tur så att jag gick en utbildning för att bli naturkosmetisk hudterapeut.
Cool.
Och när jag hade fått det där domen, som jag ser det, då bröt jag ihop där en dag på utbildningen. Så min lärare kallade in mig på ett rum och sa, vad är det som händer? Och då förklarade jag vad det var. Och då sa, men Anneli, det här löser sig. Det här ska vi... lösa, så att du behöver inte vara ledsen. Vi fixar det. Och så sa hon vad jag skulle sluta äta, vad jag skulle äta istället, vilka tillskott jag skulle ta och sådär. Och det var ju massa grejer. Jag skulle äta nässelpulver, nyponpulver, MSM och bidrottninggelé är ju helt suveränt bra.
Mm-hmm.
Och så skulle jag dra ner på snabba kolhydrater.
Yeah.
Och börja äta ekologiskt, helt enkelt, för att få i mig så lite gifter som möjligt.
Mm.
Och jag gjorde ju precis som hon sa, för jag litade ju till 100% på henne. Och efter 6 månader så fick, för jag fortsatte ju gå på de här blodproven för att kolla om jag hade någon, vad heter det, progesteron?
Progesteron, ja.
Ja, visst gör det. Ja, då hade jag börjat få produktion av det.
Mm.
I kroppen.
Mm.
Och det krävs ju för att man ska få ägglossning överhuvudtaget.
Mm.
Och efter 9 månader så var jag gravid.
Gud vad härligt.
Det gick ändå så pass fort att rensa ur kroppen. Ja, 9 månader,
ja,
från,
ja,
från det att de säger nej, det här kommer aldrig gå.
Jo, precis. Och det sjuka är att jag ville ju veta att allt var korrekt och låg på rätt ställe och sådär. Så jag tror att jag var i vecka 6 till 8 någonstans där. Då ringde jag den där osympatiska läkaren och frågade om jag kunde få ett ultraljud. Alltså,
tidigt ultraljud.
I. ja. Ja. Jag kolla så att, ja, precis. Och hon frågade inte ens hur det hade gått till. Hon var helt ointresserad. Så att, men allt låg ju på rätt ställe och allt gick bra. Och så att, men det roliga var att när vår son var 11 månader så slutade jag amma. Och då började vi med LCHF. Och sen åt jag LCHF, eller vi åt LCHF, eller jag gör fortfarande. Och när vi började prata om att skaffa ett syskon till Järv, då trodde vi att det skulle ta så där lång tid också. Mm. Men i och med att jag åt LCHF så var ju kroppen i balans. Så att det gick ju skapligt fort då. Mm. Istället.
Men gud vad roligt.
Ja, det var faktiskt jätteroligt.
Mm. Det här är så häftigt. För att jag vet flera av mina väninnor som har fått domen också. Mm. Och har liksom blivit helt knäckta av det. Självklart.
Ja. Jo, men man blir för det.
En normal kvinna, enligt mig, det högsta önskan, alltså det, bland de största målen i livet, det är ju att bli mamma.
Ja.
Och får man då en sån dom, liksom, att nej, kan du det så grattis, liksom, men det är inte stor liksom, nej, chans ändå. Det är ju en väldigt riktig käftsmäll, alltså, att få höra.
Ja, det är det.
Och de har ju fått blivit ordinerade att käka p-piller till exempel. Mm. Mm. För att hjälpa. Till exempel de behöver hormoner då. Mm. Men det är liksom,
men det är ju bara inte naturliga hormoner, så nej, att det förstör ju mycket mer än vad,
precis,
det hjälper.
Så, men det är det som är så skrämmande, att läkare själva ger tabletter bara i stort, ja, sett för att dämpa symptomen, men att inte.
Nej, men så är det ju läkare överlag.
Ja.
Alltså det är ju bara att prata med en diabetesläkare. Det är ju helt, man blir, precis, mörkrädd alltså.
Precis. Som Vilhelmina skriver här i chatten, undrar hur många kvinnor som ger upp i onödan.
Ja.
Och jag tror
men
fan
det är nog väldigt många.
Ja. Det är helt sjukt.
Ja.
Sen, det är så skrämmande.
Sen är ju kroppen, om den bara får rätt verktyg, rätt hjälp på vägen, så kan man ställa mycket till rätta väldigt fort, precis som Anneli berättade.
Mm.
Så att man ska nog aldrig ge upp. Och sen så tror jag att det är väldigt, nu har vi inte gått in på den biten så mycket, men jag tror att det är väldigt mycket psykologiskt.
Mm.
När man får en sån dom, som Anneli kallar det här, vilket det ju verkligen är,
ja,
så då börjar man tänka på det. På liksom, för egentligen är ju det är ju egentligen det mest naturliga i världen. Men när man känner att nej, men det här kommer ju inte att gå. För nu har ju en läkare suttit och sagt att det här går ju inte.
Nej.
Då liksom, det blir som, nästan som en fix idé för många, tror jag. Och så. Men sen så tycker jag att de är väldigt snabba med att slänga ifrån sig de här domarna också. Faktiskt. För jag faktiskt också, det kanske man inte kan tro då, för jag har ofta barn, men min äldste son, han fick jag ju när jag var 19.
Mm.
Och sen så var jag ensamstående mamma i många, många år. Så när jag träffade min nuvarande man, Fredrik Weiland, då sa jag till honom att jag kan inte få barn. Eller jag har ju min äldste son då, som var 5 då. Men för läkaren hade sagt till mig att jag inte kunde, för jag har, det är kanske inte så många som vet, men nu vet snart alla som lyssnar på radioregeringen detta. Men jag hade en elakartad tumör i min livmoder när jag var 22. Som jag opererade bort och åt cellgift och saker. Så att när jag träffade Fredrik så var jag ärlig med honom och sa det att jag kan nog inte få fler barn. Men han bara, nej, men det gör ingenting, för du har ju redan en son. Så han blir ju våran gemensamma. Och 9 månader efter jag hade träffat Fredrik Weiland så föddes vår första Reidar. Så, och jag trodde, när jag fick symptom, graviditetssymptom då, att jag började må illa, jag började få ont i magen, det molade, molande värk i ryggen. Så tänkte jag, nu är jag ju sjuk igen. Så jag åkte till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg till min läkare, min cancerläkare då. Och han tog en massa prover på mig. Och så kom han ut, för det var han som hade sagt att jag inte skulle kunna få barn. Så kom han ut och sa att det här är ju ett mirakel, men du är gravid.
Ja, häftigt.
Gud, ja,
och, då, och då kände jag, jag har alltid velat ha många barn.
Mm.
Och då kanske det blev, jag vet att min mamma sa några år senare, så sa, är det på grund av den där vad heter det, domen du fick, typ att du inte skulle kunna få fler, det är därför du skaffar så många.
Men, passa på.
Var det du menar med fix i det?
Jo, men det kanske blir lite, för när vi fick vår första son då, jag och Fredrik, då kände jag att, för min äldste son, han hade ju vuxit upp i 7 år utan syskon. Mm. Och då ville jag ha ett syskon tätt inpå. Ja. Och sen så har det liksom fortsatt så. Och sen så hör jag min mormor i bakhuvudet att hon säger att ja, men så länge barnen kommer så ska man vara glad för att det är något fantastiskt. Och det kanske man ska. Man kanske ska vara, om man känner att man orkar och man vill, så man ska inte ta det för givet. Och jag tror att många kanske tror det med tanke på att jag har 8. Att det har varit så väldigt lätt och att det bara har liksom, men jag har också fått en sån, sånt bakslag en gång. För sen har det gått väldigt lätt efter det. Men det, jag menar att kroppen kan verkligen återhämta sig.
Ja.
Det är ju lite bevis på hur mycket vet de där läkarna om kroppen egentligen.
Precis.
De vet det som står i deras läroböcker. Vilket är väldigt, väldigt begränsat. För att vem har skrivit läroböckerna? Vad vill de?
Mm.
Jo, men det säger ganska mycket om en specialistläkare på kvinnokliniken säger att du kommer aldrig kunna få barn.
Nej, precis.
Och så går jag till min lärare i något helt annat som säger att men det här är inga problem.
Nej, precis.
För hon är holistisk. Liksom. Alltså hon ser helheten och vet att kroppen går att läka med rätt verktyg. Så,
ja, men det är henne. Ju det, där tar läkarnas kunskap i slut. För att de är så instuderade på det här med alltså läkarstudierna och mediciner och hela den här biten. Som är liksom by the book enligt deras bok liksom.
Och det är så men tråkigt sen, i Sverige, för det gäller så himla mycket, inte bara det här. Utan alltså cancerbehandling och allt möjligt. Varför kan de inte vara lite mer öppna som i andra länder där de faktiskt blandar naturmedicin som har funnits väldigt mycket längre än de här förbannade kemikalierna.
Men absolut, jag har ett exempel. Jag har varit sjukskriven nu ett tag för att jag gick in i väggen här för ungefär ett år sedan. Och då vill man ju väldigt gärna återigen då dämpa symptomen, låta symptomen med att skriva ut lyckopiller och hela den här biten och jada jada. Men jag har hela tiden liksom sagt att jag vill gå till roten av problemet så att jag inte hamnar här igen.
Nej.
Istället för att bara bli beroende av någon jävla tablett som ska få mig att tro att jag mår bra. Liksom.
Ja, som dessutom har biverkningar.
Exakt. Men så har jag fått träffa hur många läkare som helst under den här tiden, för det är ju som brist på läkare överallt. Det spelar ingen roll om det har varit i Stockholm eller här nere i Göteborg.
Nej.
Så kom jag till en läkare av alla 171 som var en tillfällig. Han var pensionär, men han hade hoppat in för att han behövdes. Och han var så, han bara tittade på mig med Gud. Alltså det är så skrämmande att bara se alla läkares ordinationer och så här som står i journalen. Men har någon pratat om dig, med dig om hur du ska andas? Jag bara, ursäkta. Alltså, jag andas in och ut och du vet så här. Alltså, han bara, nej men alltså allvarligt. Jag bara, okej. Och alltså han hade typ en mindre lektion för mig hur jag skulle andas när jag kände att det blev för mycket. Du vet. Och det var första läkaren.
Var han
svensk? Han var svensk. Gammal.
Det är helt otroligt.
Meditation.
Ja, men det var mer det att han bara, du måste få fokusera. När det blir för mycket, fokusera på att få syra upp till hjärnan och hela kroppen istället för att...
Man andas att du bara liksom, väldigt ytligt.
Ja, men att du verkligen bara tänker på det där och då. Liksom. Jag bara, okej.
Ja.
Alltså jag var så chockad och så ställd över det. För jag har aldrig någonsin varit med om maken att en människa, alltså i vit rock, ger mig ett tips och råd på någonting som inte kostar.
Ja.
För allt kostar annars. Det ska alltid vara att det skrivs recept hit och dit och det remiss dit eller någonting annat. Liksom. Jag var bara så här, wow. Ja. Nej, det var helt...
Nej, men det är kul när man träffar sådana läkare. Det är väldigt, väldigt ovanligt tyvärr.
Ja, definitivt. Jag fick frågan här från Per Öberg nu, men jag äter magnesium och nej, det gör jag inte.
Det borde du göra. De flesta har magnesiumbrist. Och magnesiumbrist ger massa biverkningar. Bland annat att man känner sig väldigt låg. Och så.
Men det kan också bero på vad man äter för övrigt. För att vissa saker slår ut.
Menar du att magnesium. Testa dålig kost?
Nej, det är inte alls det. Det är inte alls det jag menar. Jag menar bara det att anledningen till magnesiumbrist är inte alltid att man äter för lite magnesium, utan att man äter andra saker som hämmar upptaget av magnesium.
Ja, alltså bara en sån sak som sömnbrist kan ju ge magnesiumbrist.
Ja, men det kommer bli en lång diskussion om vi ska dra igång det.
Ja, men vi skulle prata om preventivmedel.
Ja, just det.
Jag måste bara säga det också. Jag vet inte om ni hade någon tid för jag har ju tagit, jag har ju inte ätit p-piller efter mina barn, efter att jag fick mina barn. Men däremot har jag haft kopparspiral. Och det kan jag inte rekommendera till någon.
Varför då?
För att det ger också en jävla massa biverkningar.
Va?
Det är inga hormoner i, men det påverkar dina hormoner du har i kroppen och är extremt.
Gör det?
Ja,
så att
det, nej, på massa sätt. Jag har ju gått runt och haft massa konstiga smärtor överallt, så att jag har trott att jag har haft fibromyalgi. Alltså jag har mått då, varit så här, blivit sjuk ofta och mått allmänt skit, helt enkelt. Men så jag tog ut den för januari, februari, det har väl nu typ ett år sedan.
Men vad jag mår ju mycket bättre. Hört så är det faktiskt ganska vanligt att man får så kallade smärtor av okänd anledning, och folk som har till och med hamnat i rullstol och liknande på grund av de där kopparspiralerna. För att de inser inte att de är allergiska mot koppar.
Ja, det är just det.
Eller metaller. Och de är det inte på utsidan huden, men när man har det i sig konstant hela tiden.
Men det säger sig självt att det inte är naturligt.
Nej.
Och koppar är väldigt reaktivt.
Jag som aldrig har haft någonting som för sig. Men det funkar ändå, just om man lär känna sin kropp faktiskt.
Ja.
Slå ett slag för det där.
Men någonting...
Åldern löser allt.
Någonting de propagerar ganska ordentligt för nu. För när jag var yngre, då var det ju... Ja, först när man var ju sådär 12-13 års åldern, då var det ju p-piller. Sen kom ju p-staven. Och då satte ju nästan alla tjejer in en p-stav. För att det skulle också reglera hormoner och hitan och ditan. Och jag tyckte det var så äckligt. Och det var nästan så att de gick och visade upp det där ärret de hade. Titta, jag har p-stav. För det är ju det. De gör ju ett snitt i armen och trycker in en liten plastgrej fylld med hormoner. Och syr igen det med några
steg. Förstår ni hur starkt det är när det ska hålla? Hur många år är det håller?
Det är lite 57, olika vad man väljer. 5-10 år tror jag det är nu. Men då var det 5 år.
Är det så
år.
Länge?
Ja. Mm. Nej, då var det 3-5, nu är det 5-10 tror jag. Och det finns ju många fler. Men nu har ju trenden istället gått till att de vill att man ska sätta in hormonspiraler. Och vad tänker de med? Det är ganska stor, om man ser till kroppens sätt, och plastankare som ska in väldigt djupt in och gör väldigt, väldigt ont, säger folk också, att sätta in, och kan faktiskt fortsätta göra ont under ganska lång tid. Och den
det
är avger...
att ta ut.
Jo, jag har inte testat Anneli, du vet.
Nej, speciellt om den har fastnat, då är det inte så jävla skönt.
Ja, men gud.
Det här vill man då trycka i 16-åriga flickor att göra. Det är där...
Ja, 16 okej, okay, men det blir ju yngre. Alltså de gör det redan vid yngre ålder väl?
Ja, men just spiralerna vet jag inte om de är yngre. Inte om det var åldersgräns på den på 15 eller någonting sånt. För alltså, det är en ganska rejäl plastbit de trycker in i tjejerna. Och det är inte bara att liksom för en så pass ung tjej sätta sig i den där gynstolen upp med bena.
Jag tänker, kopparspiralen är ju sjukt liten och den... Vissa går den inte in så, alltså är det svårare att stoppa in i för att om de inte har fått barn.
Förr fick man ju inte ha innan man hade fött barn.
Nej, precis.
Men det var när jag var ung. Jag vet inte när det ändrades. Men...
Nej, men det var några år sedan bara det släppte. För jag vet en vän som ville skaffa det. För att hon har så mycket genetiska problem. Så att hon kommer aldrig kunna... Alltså, hon vill inte sprida dem vidare, de generna.
Nej.
Så hon var ju fast bestämd på att jag ska inte skaffa barn, för jag vill inte ge mina barn hjärtproblem, ledproblem, blodtrycksproblem, cancer, du vet, allt. Hon har verkligen allt.
Då är det bättre att snöra äggledarna då.
Ja, men de tillät ju henne inte att göra det, för att hon var för ung. Nej. Men hon är fortfarande lika stenhårt bestämd på i... Jag tror ju innerst inne att egentligen så vill ju hon ha barn, men... Det
men inte det är lite
natur.
Konstigt att det får man inte göra, men man får byta kön.
Ja. Men det här var ju några år
sedan.
Kan man
inte bara göra det då? För då blir man ju...
Ja. Nej, men det är ju det som är skillnaden. Utvecklingen har gått framåt.
Förlåt, det var jättedåligt.
Nej, för det här är kanske 6-7 år sedan då som hon... Som 23-24-åring ville liksom snörpa åt äggledarna eller då skaffa spiral eller någonting. Och de sa blankt nej. Och eftersom hon har sådana problem så funkar det inte så bra heller med hormongrejer som p-piller och liknande för henne. På grund av blodtrycksproblem och sånt då. Men då sa de nej. Men idag så trycker de in de här hormonspiralerna i små flickor. Alltså utvecklingen har gått väldigt, väldigt snabbt.
Ja, det är helt sjukt. Men så finns det så många olika. Det finns p-piller, minipiller. Det finns p-stav, p-spiral, p-spruta. Det finns väl fortfarande kvar också, antar jag. Tror jag. P-plåster. Vad finns det mer?
Kopparspiral.
P-ring.
Pessar. P-ring. Ja, P-ring.
Vad fan
också.
Är det?
Men det är som en ring. Det är en ring fylld med hormoner som du trycker upp.
Ja, du ska få den typ på plats precis som en menskopp. Fast det är bara liksom själva ytterkanten på menskoppen om du tänker.
Jaha.
Och den är knökfull med hormoner.
Men sitter den kvar där?
Det ska göra det. Jag menar,
men hur får man ut den? Ursäkta, men alltså, det låter ju helt sinnessjukt. I en spiral finns i alla fall trådar.
Ja, precis. Ja, du får väl gräva, antar jag. Jag vet faktiskt inte.
Jag har hört en kompis som har haft en sån och hennes åkte ut av sig själv 2 gånger utan att hon märkte det förrän efteråt när hon hittade den typ i sängen. Hon bara, oj då!
Alltså, det är också det här. Majoriteten av kvinnorna skaffar ju såna här grejer för att de inte ska bli gravida heller, just för att de ska kunna ligga hur mycket som helst i stort sett.
Men kan man inte bara ha lite koll på när man har sin
egen? Ja, det är lite det jag tänker också.
Det är inte så svårt.
Och sen är det ju faktiskt också så grundläggande risker som finns när du börjar ha ett aktivt sexliv. Det får du reda på när du går i skolan. På första sexualkunskapsredovisningen som jag tror redan är 5-6. Att ett aktivt sexliv, det innebär de här riskerna. Det är man medveten om både som kvinna och tjej. Kvinna och man. Det är mycket nu. Det är för varmt här inne.
Nej, för jag menar, det är väldigt mycket som ska reglera just att man inte blir gravid. Men det finns ju väldigt mycket andra hemska saker som är betydligt värre än att det föds ett barn.
Ja.
Som du kan. Som människor kanske borde lägga mer fokus vid. Och då är det ju kondom som gäller.
Precis. Men sen är det ju så, ingen utav de här alternativa preventivmedlerna är ju 100% det.
Nej.
Inget är det. Det enda som är det är att det i så fall inte ligger.
Ja.
För att det finns alltid en risk. För att spermier kan också leva kvar. Och sen så även om du tror att du är
men det finns inte alltid en risk. För att man kan faktiskt inte bli gravid hela tiden. Utan det är ju cykeln. Och kan man den cykeln. Då blir man ju inte gravid utan att man vet om
precis.
Det.
Precis.
Och jag menar lika väl som tjejer kan sitta och hålla koll på piller och ta varje dag. Så skulle de ju kunna hålla koll på. Ja men nu. Nu hade jag ägglossning då. Och så,
ja,
de flesta har ju liksom en cykel som följer jämna mellanrum. Så att det är inte så svårt. Alltså jag har kunnat pricka in på månaden när jag har velat ha mina barn.
Ja. Liksom, det har inte jag. men som flera skriver i chatten, det finns ju appar. Så innan man har lärt känna sin kropp så kan man ju gå på såna där appar. För då kan man ju skriva in när man hade sin sista mens och hur många dagar det var. Och hur många dagar man brukar ha emellan och sådär.
Och då lär man känna sin kropp.
Ja, och då lär man känna hur man känns. För man har ju faktiskt, jag vet inte hur ingående vi ska vara, men man har ju olika slags flytningar och man kan få mensvärk fast man har ägglossning och man får, vad heter det, temperaturen i kroppen höjs när man har ägglossning och 2 dagar innan mens brukar man bli en jävla bitch.
Ja.
Så att det är ju ungefär, alltså, ja, man kan ju lära känna sin kropp. Ja.
Men det absolut roligaste jag tycker är att vi har flest manliga lyssnare på våra radio. Jag tycker det är så underbart roligt.
Då får de lära sig
när vi sitter och pratar om flytningar.
Ja, det är i alla fall min man.
Alltså, jag tror inte att sånt där är så för vuxna, mogna män. Så, ja, det kanske inte är något som de sitter och samtalar om hela tiden. Men jag menar, det är ju ändå ingenting... Alltså har man haft ett förhållande med en kvinna och har legat med en kvinna, vilket är helt naturligt att man gör när man är en vuxen man, så vet man ju.
Ja.
Så att jag menar det.
Men jag tror inte det är väldigt många killar som tycker det är så alldeles intressant att höra på flytningar. Jag vet inte.
Ja.
Jag tyckte det bara var lite roligt.
Nej, men det jag menar är att man kan verkligen lära känna sin kropp. Och så kanske vissa säger då, ah, fast vadå, spermierna överlever ju i flera dygn. Jo, om det är rätt miljö.
Ja.
Är man inte mottagligt?
Ja, fast inte i hur många dygn som helst.
Nej, det är väl max 6 dygn tror jag. Men det är ju verkligen förutsatt att det är rätt miljö i kvinnan, och det är inte om man inte ska ha ägglossning.
Nej.
Precis. Så.
Exakt.
Ja. Per Överström.
Såg ni vad Per skrev?
Ja, jag kände det att nej, Per.
Där gick liksom över gränsen.
Faktiskt. Nej. Jag äter typ keso varje morgon. Det där var inte okej. Fan.
Janne kom ju med en fråga här så jag tyckte det var lite kul. Kan man känna ett plopp när ägget lossnar?
Nej.
Eller jag vet inte, jag har aldrig gjort det i alla fall.
Nej, det har inte jag heller gjort. Men
Nej, inte ett plopp kanske, men man kan ju känna att man har ägglossning, men man känner väl knappast något plopp.
Nej, man kan känna en viss smärta på ena sidan i äggstockarna, typ som att ett stick eller liknande, men det är mer som en molnande värk, det är inte plopp.
Eller på båda sidor om man släpper 2 ägg samtidigt som jag gör då.
Ja.
Så det blir plopp då. Plopp.
Men det hade ju varit väldigt praktiskt.
Ja,
om man hade hört det ljudet också. Plopp. Jaha, nu kör vi. Nu ska vi skaffa barn.
Ja.
Nej, Janne säger att hans fru kände det. Men det är ju det. Man kan ju uppfatta saker väldigt olika. Olika kroppar.
Men man kan säkert känna det, men jag tror inte att du hör ett plopp. Alltså det kan sätta min högra hand på att du inte gör.
Nej.
Men däremot så kan man ju absolut känna att oj, nu. Men det är som jag, om jag nu ska vara den som inte blir här. Men jag kan känna direkt efteråt, så har jag sagt någon gång till Fredrik, nu blir jag nog gravid. Direkt.
Mm.
Och han bara, ja. Jaha. Ja. Så att,
ja,
nej, jag. Men ibland så känner det kan liksom kännas helt enkelt.
Vilhelmina skrev här, glöm inte brösten. Där märks det också, det har hon faktiskt rätt i. Att man får ont ibland.
Och där är det lite precis som en graviditet, alltså, det är exakt samma, känner jag.
Ja.
Alltså, det är lika spända, lika ömtåliga.
Men det som händer i kroppen under ägglossning, det är att kroppen förbereder sig för att ta emot ett befruktat ägg. Och du är i stort sett, det är exakt samma hormoner i kroppen som är igång under ägglossningen då, som när du är gravid. För det är liksom förstadiet till graviditeten. Så det är ju livmodern förbereder sig och tjockna till, eller vad man ska säga. Och, många svullnar. Jag vet mina händer och fötter svullnar när jag har ägglossning. Det är ganska väldigt tydligt.
Ja, men bara, vissa går upp i vikt. Jag brukar gå upp typ 2 kilo i vikt när jag har ägglossning. Det är helt sjukt. Och så, det är verkligen alltid, man kan alltid ställa sig på vågen innan, okej. Okay? Och sen så på vågen när man har ägglossning, 2 kilo. Och där den är över, då är 2 kilo mindre. Det är varje gång så.
Ja, men ni ser, det finns ju massa sätt att känna på sig. Utan att känna massa.
Jag bara känner nu när vi sitter och diskuterar det allt ifrån mer eller mindre intima saker, att det är lite tragiskt. Alltså, jag tänker nutidens människor, liksom den moderna människan som inte ens kan sin kropp. Alltså att det är så många som inte kan det, att våra kroppar, alltså på 100 år så har våra kroppar blivit så förstörda, alltså de här sakerna vi pratar om, de är så självklara, det är så grunden till att vi överhuvudtaget existerar, och vi sitter och benar ut det här som förstår ni, vad jag vill komma. För 100 år sedan så fanns det nästan inga kvinnor som inte fick barn. Då var kvinnor som inte fick barn då, var ju nästan, alltså, jag menar inte att det ska vara så att man såg snett på dem, men de var ju oftast fröknar då, att de jobbade som lärare och sådana saker, de som faktiskt var barnlösa. För att det var så ovanligt att en kvinna inte kunde få barn.
Nej, men då alltså, kände man sin kropp och vi var inte utsatta för samma...
Nej, och jag tror inte påverkan. Kanske att, nej precis, men samtidigt så tror jag inte att man behövde känna, jag vet, ni pratade om appar där, att man kunde skriva in olika appar och så, men det är ju lite det jag menar också, att det är ju tragiskt att det behövs. Och jag tror att det också blir, det blir en väldig, jag tänker på kvinnor då som verkligen, verkligen vill ha barn och så stöter på problem, vilket många gör. Och så blir det, som jag sa då innan, att det blir som en fix idé, eller liksom att man ligger kanske på kvällarna och så ligger man och tittar på de här olika apparna och så räknar man ut att men då är ägglossning, och då, alltså det blir en stress kring det, att det faller sig liksom
absolut.
Och jag tror att kroppen
går inte komplett.
Vi kanske tror att det, nej precis, att det går inte, och först när du slappnar av så kanske det. Sen så är ju kost och allting sånt jätteviktigt, och miljöpåverkan, alltså vi har ju verkligen, vi har ju verkligen oddsen emot oss.
Jo, för nu är det ju inte bara kvinnor som får problem. Nu är det ju faktiskt väldigt vanligt med män som inte har friska, snabba spermier. Också.
Ja, jag vet.
Ja, och ett väldigt stort problem bland, när det kommer till männen, det är deras brist på testosteron.
Ja.
Där har vi en otroligt stor brist som... Alltså, och det pratas det egentligen inte om. Jag menar, en man deprimerad och nere, det är vissa problem. Alltså, du kan oftast härleda mycket av problemen till att det är just brist på testosteron som är grunden till problemet.
Ja. En man ska fan inte vara deprimerad, då har du inte testosteron.
Exakt.
En man ska vara arg. Och komma tillbaka sen.
Vi pratade faktiskt om det. Okay. Oj, nu försvann Paulina lite och jag avbröt dig, förlåt. Nej, jag tänkte bara, för länge sedan nu så gjorde vi ett avsnitt om GMO. Och då bland annat hormonpåverkan på mäns testosteron. Så vill man veta lite mer kan man ju gå in och lyssna på det avsnittet. För där tar jag upp en hel del studier också om... Roundup, eller som det kallas då, bekämpningsmedlet som används oftast med GMO-produktionen, GMO-grödor, och dess påverkan på manligt testosteron och deras förmåga att bli pappor.
Någonting som också är ett extremt problem som vi bara, vi vet nog inte riktigt hur stort det problemet kommer att bli om 10-15 år. Men det är ju strålningen ifrån mobiler och laptops och surfplattor och allting. Vilket gör att spermakvaliteten sjunker något extremt. Alltså, gick ju ut, Strålskyddsinstitutet gick ut för flera år sedan och varnade speciellt unga killar att de inte skulle ha mobiltelefon i fickan. För att det påverkar alltså spermatillverkningen. Och det är ju någonting, det är ju precis som i läkemedelsföretagen, där handlar det också om pengar. Det är ju extrema pengar i de här apparaterna som människor är totalt beroende av. Vilket är en annan diskussion som vi får ta i ett annat avsnitt.
Men faktiskt även de här moderna spisarna, vad heter de? Induktionsspisar, de strålar ju också. Det är helt vansinnigt för män och kvinnor. För de är ju rätt höjd också för att förstöra så mycket som möjligt. Så det finns, vi påverkas ju på så många sätt.
Ja. Det finns så mycket. Mikrovågsugnar ska man inte använda av en annan anledning främst. Då, det är för att det tar död på näringen i maten. Men det finns ju andra saker den kan påverka också. Som,
ja, men alla sådana där saker som... jag brukar tänka... Jag sa 100 år sedan för nyss. Men jag brukar tänka, men hur levde man för 100 år sedan? Innan liksom allting blev helt onaturligt. Och så. Och då hade vi inte de här problemen.
Nej,
alltså det
nej.
Fanns inte. Och då hade vi inte haft det. Nej, då hade inte vi diskuterat det här.
Nej, precis. För då hade du inget annat val än att lära känna dig. Då visste du din kropp. Du visste inget annat än just dig själv. Det själv var det du kunde bäst. Liksom. Mm. Och hur allting annat funkar. Alltså det är så sjukt vad det har kommit till. Det är så jäkla upprörande alltihop. Alltså.
Hemskt.
Men jag skulle vilja uppmärksamma en av de ganska stora biverkningarna av p-piller som vi inte har hunnit prata om ännu. Och klockan rinner på. Och det är ju faktiskt, som Per skriver i chatten och påminner oss om, p-pillers påverkan av feromoner. Och kvinnors, alltså kvinnors sätt att uppfatta feromoner under tiden de äter p-piller. Och feromoner, det är ju det man kallar egentligen för att någon, att det finns kemi, att man liksom sådär klickar, att man liksom går förbi en kar på stan och vänder huvudet en gång extra, och samma sak med karar mot kvinnor då.
Ja, det har inget med utseende att göra.
Nej.
Nej,
det luktar.
Nej, men det är faktiskt inte det, för det luktar.
Det är väldigt, väldigt stor andel feromoner. Och det är ju någonting varje människa utger. Men när du äter p-piller så förändras dina feromoner ganska ordentligt. Eftersom du lurar din kropp då att tro att du är gravid. Så då utstrålar du en helt annat feromon. Än en kvinna på jakt. Klart. Ja, precis. Jobbet är redan klart. Så då attraherar du inte män på samma sätt.
Ja, det är snarare du attraheras inte av samma typ av man som du kanske hade attraherats av om du inte hade varit på det här p-pillet. Ja, så att om du till exempel då käkar p-piller, träffar en kar och sen slutar du med dem och helt plötsligt börjar känna att vad fan är jag tillsammans med dig för?
Då kan det faktiskt,
ja, men exakt. Då kan det faktiskt finnas en logisk förklaring till varför du känner så. Ja. För att du hade nog förmodligen inte gjort det om du inte hade käkat p-piller.
Nej.
Och det är sjukt. Alltså hur det kan vara så jävla förödande, för det är det ju egentligen.
Ja, det är det.
Mm. Tänk om du då har gått miste om ditt livschans. Liksom. Ditt livskärlek har gått förbi dig och du har inte brytt dig.
Nej.
Hur jävla illa inte det på en skala. Tänk på det ni. Nej, usch, det är...
Nej, då kanske man har varit i lag några år och tänkt att ja, men nu är det dags. Och så, nej men den här vill inte jag vara med.
Nej, precis.
Och så ska man träffa en ny och vara tillsammans ett tag för att känna att, ja nej, usch.
Så börjar man på ny karta p-piller. Man bara, men alltså, kom igen, du kommer aldrig träffa din.
En annan sort bara.
Varje gång du slutar för att du ska skaffa barn, då kommer du inse att nej, men det är inte det jag vill leva med. Du kommer aldrig bli någon.
Nej, och sen är man för gammal och då sitter de där och gnider sina händer. Bara, ja,
jag kan ni sitta där och gotta med att era pengar kommer trösta er när ni dör? Nej, gud vad hemskt.
Ja,
Ja, nej. Ja, men det är faktiskt lite sjukt att tänka hur mycket det kan påverka en så jäkla mycket. Alltså.
Ja.
Faktiskt, det är läskigt. Det är skrämmande. Så jag uppmanar verkligen varenda kvinna som lyssnar på det här att sluta äta p-piller. Ni behöver det.
Jag uppmanar alla män att påverka sina kvinnor och systrar och alla kvinnor i närheten att lära känna er kropp istället.
Ja, precis.
Och var inte så rädda för att bli gravida.
Nej, precis.
Se till att det är en bra kar bara.
Det är inte farligt alls.
Nej. Nej, det beror på vad man kallar det. Fråga Paulina.
Det är ganska trevligt att vara gravid faktiskt. Jag känner,
det är det faktiskt.
Jag saknar det faktiskt inte. Det.
Ja.
Jag kan ligga så här och inbilla mig att det sparkar i min mage. Men det gör det ju inte.
Det är det som finns. Det är,
det är ändå våra instinkter att bli gravida egentligen. Och bära barn som kvinnor. Men tiden börjar ta slut här för oss ikväll.
Redan?
Ja, titta på klockan, Tess.
När man pratar flytningar.
jag tycker det här har varit jättekul.
Typiskt göteborgsskämt.
Avslöjad.
Men jag tänkte så här, till unga kvinnor som står där och liksom får den här, men det är ett p-piller, skaffa p-stav, skaffa spiral och allting sånt där, så slipper ni bli gravida. Vad ska vi säga till dem? Bara kortfattat. Vad är våra tips?
Skaffa en app för att hålla koll på er, börja lära känna er kropp. Håll koll på när du har ägglossning och inte. Börja lära känna din kropp i första taget.
Och tänka steget längre.
Ja, precis. Också. Eller ligg inte med någon du vill ha barn med.
Nej, det är faktiskt så enkelt. Ja. Om du inte vill riskera att bli gravid, håll ihop benen.
Ja.
Så. För då behöver du inte komma till att du ska behöva göra en abort heller. För det ska du inte heller göra.
Sen om man ska gå in lite mer så finns det ju massa andra roliga saker man kan göra utan att just bli fylld. Så.
Ja, men det kan vi ta ett annat program.
Mer än det vita såsen som man blir tjockare.
Det hoppar jag.
Ja.
Det är lite familjevänligt det här programmet ändå, så jag tror vi hoppar och går in på detaljen.
Vi kan skaffa ett eget program, Anneli.
Jag hoppas ju nu att alla pappor och övriga här inne faktiskt som har tonårsdöttrar låter dem lyssna på det här programmet, för jag tycker det här är ganska viktigt, och även sina flickvänner och fruar för den delen, och åt andra hållet också. Och så kan man ju säga då till mammor och pappor till tonårsdöttrar, se till att era döttrar vet att ni ställer upp för dem om nu de skulle bli gravida. Så, för tonåringar kommer alltid vara tonåringar. Det bara är så. Men då får man ju se till att man är en bra förälder till sin tonåring. Och inte lämna dem i sticket.
Precis. Absolut. Och är det så att du känner lite så här att du inte vet var du ska ta vägen? För att du har en dotter kanske som är lite... Och du har inte något grepp eller någonting. Och du känner att du vill ha hjälp. Det går att höra av sig till oss. För att jag älskar att prata med tonårstjejer. Det är liksom en utmaning. Verkligen. Hör av er så kan vi hjälpa till. Framförallt om ni bor här i nästa två. Vi hjälper gärna till om det är något problem ni har med era döttrar. Eller bara ni vill att de ska komma på rätt bana när det kommer till den här biten. För det kan vara tungt, framförallt om du kanske är ensamstående farsa eller vilket läge du är, vet inte. Men det kan vara skönt att ha hjälp från någon annan också. För oftast lyssnar inte tonårsdöttrar framförallt på sina föräldrar.
Mm.
De hellre på någon annan.
Jag måste faktiskt citera Wilhelmina här i chatten. Hennes mamma sa till henne, hellre att du kommer hem med en unge än att du äter p-piller. Barn är i alla fall naturliga. Eller naturligt.
Mycket bra.
Naturligt, ja. Väldigt bra. Mm.
Det tyckte jag var ett bra citat av hennes, från hennes mamma.
Ja, definitivt.
Och det är ju faktiskt så här, för att avsluta vill jag påminna alla om att det är mors dag på söndag. Glöm inte här. Bort och hylla era mammor.
Nej, precis.
Och ja, men man behöver inte göra något stort av det. Morsdag behöver inte vara en sån där konsumtionsdag.
Nej, det ska inte vara det. Nej. Men vi i alla fall bara hör av er till mamma och säger att ni älskar henne. En gång extra kanske. Eller bara något litet. Visa uppskattning. För det behöver mamma.
Bjud henne på middag. Plocka lite vilda blommor. Skäm bort henne. Hade det varit barn så hade jag sagt rita en teckning. Men jag vet inte hur charmigt det är om en vuxen man gör det.
Nej, men det beror på om vuxna mannen kan rita bra.
Mm. Nej, men man kan ju göra någonting för sin mamma i alla fall för att visa att man uppskattar henne. Jag kan säga att min mamma, hon fick en hallonbuske.
Ja.
Ja, jag vet hur det lät, men hon ville ha det.
Nu tänkte jag på något helt annat.
Ja, jag hörde hur det lät.
Jag har köpt en present till min mamma också, men jag vet inte om hon lyssnar, så jag kan inte säga vad det är.
Nej, min mamma fick en för tidig present eftersom jag tyvärr inte har möjlighet att träffa henne på söndag, för hon är bortrest. Så
det är ju fint, det är ju något som kommer finnas kvar. Var det gula eller röda?
Jag tror det är röda. De hette mormors hallon.
Gött.
Men jag vill tacka jättemycket för att ni ville vara med ikväll.
Tack själv, verkligen.
Ja. Tack själv.
och nu var det så här, Paulina ändrade ju sin önskelåt här och jag lyckades faktiskt inte få hem den och klistra in den här.
Nej, ta den som jag tog första.
Ja, så vi ska få avsluta med Heidrun i kärlekens namn. Mm. Jättefin, tycker jag. Och så hörs vi nästa fredag klockan 8.
Ja. Det var jättekul att ha med Anneli och Paulina, och ni är så välkomna att vara med någon annan gång också.
Ja, det var
vi har mycket att prata om.
Ja, jag såg det vad Per skrev. Tess.
Ja, jag såg det. Jag får börja tänka på det där.
Ja, för jag har det.
Ja. Det kan bli något.
Ja, verkligen.
Ja. Nej, ha det så bra allesammans. Vi hörs nästa fredag.
Ha det bra.
Hej då.
give me.